Podplay.
Hej.
Hej.
Hur mår du, Anna?
Ja, men bara bra. Hur mår du, Karin?
Jag mår bra,
börjar
tack.
Du bli taggad för påsken som är runt hörnan?
Alltså, ändå årets trevligaste högtid, eller?
Alltså, det måste det väl ändå vara?
Ja, jag tror det. Det är ju liksom som, lite som mellandagarna fast på våren, om du fattar.
Ja, verkligen. Inga krav.
Inga krav.
Godis finnes.
Godis finnes. Har ni stora påskplaner?
Vi åker ner till Kivik.
Åh, gud vad trevligt. Jag längtar så mycket till Kivik.
Och möter våren. Ja, alltså vårt Kivik.
Vårt Kivik.
Jag med.
Vi kan verkligen appropriera vilken skånsk ort som helst.
Alltså verkligen.
Vårt Laholm är det.
Där har vi ju inte varit tillsammans än.
Men
så det är kanske svår.
Om vi skulle dit så vet du att det hade varit vårt, eller hur?
Ja, absolut. Mm. Ja, men det ska bli jättemysigt. Vi åker ner på onsdag.
Oh,
och så är vi där hela påskhelgen. Och vi hoppas familjen att påskharen kommer till stora och små.
Det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att du får ett sånt där påskägg fyllt med trosor som du fick av ett ex en gång.
Ja, jag med.
Men vi får se, vi får se.
Vi får se.
Vi får se hur liksom hur snuskig påskaren är i år.
Jag tror att den här inte tyvärr inte är så, men vi får se.
Vi får se, vi får verkligen se.
Vad gör ni för någonting?
Vi ska ut till Markus mamma, de har hus på Dyran som ligger utanför utanför Tjörn. Det blir ashärligt. Se lite goa klippor. Du, vi har ju bestämt oss för att vi vill liksom avsluta den här podden på ungefär samma sätt som vi gjorde den, har gjort den under de flesta åren. Ja. Men som ju kanske skiljer sig lite grann från hur det har varit typ det senaste året. Det vill säga att vi vill ha mer av vårt babbel.
Mycket mer. Mycket mer bubbel.
Mycket mer bubbel, mycket mer babbel. Nej, men att vi ska liksom tillbaka till vårt lite så lite närmare vårt ursprungliga poddformat och avsluta den här resan så som vi påbörjade den och körde den under så lång tid. Det känns liksom fint, tycker vi, eller hur?
Precis, vi liksom vi knyter ihop säcken på OG style.
Exakt så, exakt så. Och med det så kommer vi också, vi har ju bestämt oss för att avsluta med Patreon. Den läggs ner lite tidigare. Men om vi har ju gjort massa extra fall där. Alltså helt nya mord-mordfall som vi inte har berättat om i den här podden finns liksom på Patreon.
Och jag har 12 stycken eller något sånt.
10.
10.
Det finns många bra där alltså. Det finns många riktigt bra, måste jag säga. Citronjuicerånarna. Ja, det är framförallt det. Eller nej, förlåt, tänkte du på när du berättade om sjöjungfrur?
Jag tänker framförallt på det. Då kände jag att jag var ute på riktigt djupt vatten. Men det var ändå.
I övrigt så är det liksom, förutom när Anna berättar om sjöfolk, så är det olika kriminalfall. Det finns dumma rånare, det finns gamla konstiga mördare, det finns lite olika sekter. Alltså det finns, ni vet, klassiska hela mordfall. Vill man, så att man kan liksom gå in och, inte, man behöver inte bli medlem, utan man kan bara gå in och betala för att få lyssna på de fallen, och vi kommer ta bort den ganska snart, så man får liksom skynda sig på om man vill ha spara ner extra mycket mord och mordmaterial så man klarar sig 10 veckor till efter att vi har lagt ner, eller hur?
Exakt.
Men,
precis så.
Men
vi har ju en annan rolig sak också,
vi kampanjar lite, tänker vi. Vi har en kampanj som är att om man köper en biljett till våra livepoddar innan den 1 maj, eller innan den 1 maj, i april helt enkelt, då får man de här 10 extra fallen på köpet.
Det är så bra. Så att, precis, man går in på mordmordmord.se och så väljer man var man vill gå någonstans, man köper en biljett och sen får man då också, inte bara möta alla våra underbara lyssnare och förhoppningsvis ha kul med oss och dem. Man får också då 10 extra fall mot mord. Unheard för de som tidigare inte varit Patreon-medlemmar.
Exakt, precis så. Och de finns då på patreon.com/mordmotmord, men som sagt, om man köper biljett får man en kod och så får man dem på köpet.
Så bra.
Vilken jävla vilken jävla påskpresent.
Ja.
Det lägger vi i påskägget.
Jajamän.
Och köper ni innan så ingår det också 10 använda trosor.
Det gör det inte, Karin. Vi ska inte lura.
Tala för dig själv.
Oh, ja, men det blir bra.
Att man har en sån, vi har en föreställning som är så perv show där vi bara släpper in folk som har köpt.
Jag tror att jag kommer komma då. Det kommer du, garanterat.
Okej, we're back. Jag känner det tydligt, we're back. Men du, jag tänker att vi sätter igång med själva huvudpodden, eller?
Ja, vi kör.
Då kör jag igång nu. Klockan 8 på morgonen den 9 februari 1908 är en man på väg hem genom området Statterna i Helsingborg när han ser något liggande på en kol- eller typ sophög, benämns som olika saker i olika källor, som ligger på en åker. Alltså det här är så länge sedan så att det var liksom åkermark här då.
Mm.
Han bestämmer sig då för att kolla lite närmare, och när han närmar sig ser han att på den här högen ligger det något rött, och ovanpå det röda ligger en människokropp. Det är en kvinna, hon är död och hon ligger då på en röd kappa. Är det som han liksom har sett. Hon är blodig i ansiktet och har ett 1 centimeter långt jack i pannan. Dessutom har hon en halsduk hårt knuten med dubbelknut runt halsen, och i munnen, alltså liksom nedtryckt i halsen, så har hon en blodig näsduk. Hon är ung och nästan helt naken. Alltså, vilken fruktansvärd scen. Alltså den känns liksom exakt så här, känns det som att typ alla, alltså den är ju liksom tv-serieskriven på ett så fruktansvärt sätt. Alltså, mannen som hittar henne tar sig snabbt till polisen som kommer till platsen, och de tror sig, alltså de vet vem den här personen är. Hon heter Dagmar Kofoed. För hon är danska. Hon är 20 år gammal. Och välkänd hos polisen i Helsingborg eftersom hon med någon slags regelbundenhet reser med båten från Helsingör och säljer sex då i Helsingborg. Liksom. Så de har haft kontakt med henne tidigare. Dagmar föddes den 6 mars 1887 och bodde i Köpenhamn. Hon kom från en liksom ganska så trygg bakgrund, men hennes pappa dog redan när hon var rätt liten. Hon hade tidigare arbetat som sångerska och varietéartist. Hon hade också jobbat på krog med servering och sådär. Men vid något tillfälle så liksom körde livet sig ihop sig för Dagmar. Hon blev av med sin bostad och kom efter ett tag då att vända sig till sexarbete för att försörja sig. Och vid tiden för hennes mord så lever hon med sin kille. Han är också varietéartist, 20 år gammal, och heter Jens Osvald Lauritsen. Och de har varit ihop sedan april året innan. Han var då inte med när hon åkte till Sverige för att jobba den här helgnatten som skulle bli hennes sista. Det finns ett par olika vittnesmål från den här kvällen. Alltså ett gäng människor har sett Dagmar runt om i Helsingborg under kvällen. Men vissa vittnen har typ svårt att kanske komma ihåg om det var just den kvällen. Eller du vet så här att man, det är liksom, vittnesmål är ju inte helt pålitliga alltid. Men det verkar i alla fall fastslaget att Dagmar har åkt båten med några väninnor, men att de inte haft sällskap under tiden hon har varit i Helsingborg, utan de har sagt hej då vid färjan. Hon har pratat med lite olika män, men inget har lett till arbete i Helsingborg. Och någon har också sett en man som de tyckte, eller som de trodde förföljde Dagmar under kvällen typ. Så det liksom är så här, det finns vittnesmål där det är någon snubbe som har betett sig konstigt och så här, men så plötsligt då så slutar vittnesmålen tvärt. Ungefär samtidigt som någon säger sig ha sett henne för sista gången hör en kvinna som jobbar och bor i ett hus i närheten av mordplatsen ett fruktansvärt skrik som är liksom, som väcker henne mitt i natten. Det här är vid midnatt, så det är liksom, hon ligger och sover. Hon blir övertygad om att det är en människa som skriker, någon vars liv är i fara, men så hon typ går upp och knackar på sin arbetsgivares sovrumsdörr, men det är ingen som vaknar och hon bestämmer sig för att gå och lägga sig igen. Dagen efter tar hon upp skriken med sina arbetsgivare, som mannen råkar då vara polis, men han säger att det hon har hört nog är mistluren från havet och liksom bara avvisar henne. Så det är först när han går till jobbet och sen kommer hem igen och berättar att en kvinna hittats mördad, alltså runt hörnet, som skriket då kopplas till mordet. Så antagligen har Dagmar mött sin mördare någon gång runt midnatt, och så hittas hon vid 8 morgonen efter. Och från start är den här mordutredningen alltså katastrofal. Det är kanske inte helt konstigt, för att polisen som jobbar med det här, de är liksom helt oerfarna av den här typen av brott. De liksom vet inte hur man utreder ett mord. Men de gör typ, de spärrar inte av platsen till exempel. Så att du vet, folk typ, alltså det är verkligen så här turism runt den platsen. Ja. Folk är där och trampar runt hur mycket som helst. Och först när en man kommer till polisen med en 5-krona som han har hittat i en blodpöl 50 meter från platsen där kroppen hittades, så börjar polisen kolla i området runt mordplatsen. Så det är liksom en random person som säger så här: hej, jag har hittat en blodpöl alltså, 50 herregud. Meter härifrån. Typ. Innan dess så gör de liksom ingenting med det. Och teorin kommer då att bli att hon har liksom utsatts för våld på något sätt vid alltså platsen där den här blodpölen är. Och sen så har hon, alltså har man antingen burit henne till den andra platsen eller så har hon sprungit dit eller sådär. Och vid platsen hittar man också en halvtom flaska vin och bröstkarameller. Och i den närmsta butiken har bara en kund köpt bröstkarameller samma dag som mordet. Och det är då en liten rundlagd herre.
Okay.
Den rättsmedicinska undersökningen kommer fram till att dödsorsaken är kvävning. Alltså hon är ju då både strypt och har fått den här näsduken ner sig i halsen. Alltså fruktansvärt. Mm. Riktigt sjukt är det därför vad polismästare J.P. Ström kommer fram till i sin rapport. Han kommer nämligen att avsluta fallet, alltså avsluta utredningen, med argumentet att han är övertygad om att Dagmar har begått självmord.
Men gud.
Han skriver i sin rapport att på grund av att hon led av syfilis och nog inte ville leva mer, och bestämde hon sig då för att iscensätta sitt självmord som ett mord. Teorin, alltså hans teori då är så här: hon har först trillat i snön och slagit i huvudet vid den här platsen där man hittade den här blodpölen. Sen har hon gått till platsen där hon senare hittats, tagit av sina kläder, lagt ner då sin kappa och lagt sig på den här högen, stoppat en näsduk i halsen och knutit en halsduk runt halsen, och sen har hon då kvävt sig själv. Även vid den här tiden tycker man att det här är helt stört. Alltså folk är riktigt, riktigt upprörda. Även i tidningarna så skrev de typ att så här, bara, vad fan är det som pågår? Typ, hur kan det här vara liksom, verkligen svidande kritik? Men det förändrar ingenting. Liksom, utan han avslutar fallet. Men året efter så börjar en ny landsfiskal, säger man så.
Säkert.
Det måste man typ göra, eller hur?
Ja, absolut.
Han heter Henrik Stjernström och han tycker också att den här slutsatsen är absurd. Liksom. Så han bestämmer sig när han tillträder för att han ska öppna Dagmars fall igen. Och han är inte bara övertygad om att det rör sig om ett mord. Han har snart hittat ett annat mord som han tycker påminner om Dagmars. Så att han är så här: jag tror att den här mördaren har begått även det här andra mordet. Och det är då den 65 år gamla Kersti Jönsdotter som hittades mördad vid Vegeholms slott i Ängelholm sommaren 1903. Det här är då alltså 5 år tidigare.
Och i en annan stad.
Och i en annan stad, men typ 2,5 mil.
Ja, nej, precis, det är nära.
Men, jag menar, det var ju typ en livstid vid den här tiden, eller hur? Ja. Men det har ju gått 5 år. Alltså på 5 år hinner man gå 5,5 mil.
Sant.
Kersti var från Röcheholm. Hon var ogift. Hon bodde i ett torp tillsammans med en änka som heter Sissa Pålsson. Alltså, namn finnes hos de här damerna. Mm. Hon jobbade då vid slottet och det hade hon gjort länge. Hon var en liksom stillsam slitvarg, en klassisk som slitvarg, du. Som jag. Mm. Hon var ordningsam, hon var en tuff liten kvinna, som jag.
Det låter precis som du.
Kul, jag tror verkligen inte att någon skulle beskriva mig som en tuff liten kvinna, eller?
Jo.
Liten, vet jag inte om. Tuff, jo. Absolut. en tuff, medellång liten kvinna. Men hon var väldigt så här, omtyckt typ, av folket runt den här gården. De kände henne väl, hon hade varit där länge och hon var en sån som utförde sina sysslor. Liksom. Strävade på typ. Söndagen den 21 juni 1903 så gick hon som vanligt till tågstationen för att hämta sätteriets post. När hon gjorde det, gick hon hem och lämnade postväskan. Alltså hon lämnade posten och gick hem, lämnade postväskan och hämtade sin mjölkflaska som hon sen, man tror att hon gick tillbaka mot gården för att fylla den med mjölk liksom. Men hon kommer aldrig fram och flaskan kommer aldrig att återfinnas. Morgon efter bestämmer sig Sissa för att gå till gården och höra om någon har sett till Kersti. Ingen har gjort det sedan hon lämnade posten vid 4 på eftermiddagen dagen innan. Så man samlar då ihop ett litet gäng från gården och börjar leta. Och klockan 7 på kvällen, samma dag, hittas Kersti Jönsdotter. Hon har då blivit slagen i huvudet och strypt med sin egna sjal. Mm-hmm. Alltså någon har liksom knutit en jättetajt dubbelknut, alltså precis runt halsen på hennes liksom sjalett. Mm-hmm. Och sen har man tagit liksom snibbarna och knutit dem runt grenen i en buske. Vilket också är fruktansvärd obehaglig brottsplats. Det finns vittnen i området som har typ intressanta saker att berätta. Bland annat finns en kvinna som har varit med om ett våldtäktsförsök samma dag som Kersti försvann. Då en ganska tanig man i 20-30-årsåldern attackerat henne på en skogsväg i närheten av gården. Hon hade lyckats slå sig loss och fly därifrån. Men vissa funderar på om mannen kanske istället då gav sig på Kersti. Han var medellängd, mörkt hår, inget skägg, mörkblå kläder och hatt, och sa till kvinnan han försökte senare då försökte våldta att han var citat uppifrån landet när han då liksom började prata med henne. Den här mannen hittas aldrig, och det gjorde heller aldrig en annan person som ansågs som vara en möjlig gärningsman. På något sätt, jag vet inte varifrån det här kommer, här är liksom informationen lite knapphändig, eller vad man säger. Men man har då fått information om att en dansk man med ett R i nacken var i området och hade liksom betett sig på ett sätt som gjorde att han blev huvudmisstänkt i mordet på Kersti. Mm-hmm. Men det förblir olöst, och knappt 5 år senare hittas alltså Dagmar Kofod mördad 2,5 mil därifrån. Det finns ju vissa likheter med det här. Alltså det är ju framförallt dubbelknut i en halsduk eller en sjal är ju liksom uppenbarligen liknande. Men de skiljer ju sig åt ganska mycket också. Alltså i typ offer, i liksom ändå tillvägagångssätt, i hur de har hittat och sådär. Men så här, man fattar, ja, det är ändå strypning med hjälp av liksom dubbelknut på sjal eller halsduk typ. Året efter så trodde då landsfiskal Henrik Stjernström att de här två fallen var sammankopplade. Alltså han gick ut i tidningen och berättade om dansken med R-et och fick snart napp. Han blir då kontaktad av en man som jobbar i ett fängelse på Jylland och som säger sig ha en intagen som stämmer överens med det här, i ärlighetens namn, ganska lösa signalementet då. Alltså dansk med R i nacken. Det känns som att varannan dansk har R i nacken. Eller typ kanske mer i pannan, alltså mer av en dansk skallesituation.
Just det.
Den här mannen, hur som helst, han heter Hans Christian Madsen och satt fängslad för ett våldtäktsförsök. Sommaren 1909 kom han till Sverige, alltså blev utlämnad till Sverige, eller man ska säga. Han nekade då att han ens har varit i Sverige tidigare, men landsfiskal Stjernström called bullshit. Så han började typ valla runt Madsen i områdena där de här två morden ägt rum. Och det verkar inte som att det kanske kommer jättemycket ur de där vallningarna, men han kommer snart att få hjälp i sin övertygelse om att Madsen ljuger. För på en gård utanför Helsingborg jobbar en tysk man som säger att vintern då Dagmar mördades inte bara jobbade han och Madsen tillsammans på en gård i Sverige. De var i Helsingborg och Helsingör tillsammans kvällen för mordet.
Mm-hmm.
Och inte nog med det, han säger att han sett Madsen prata med en dansk kvinna i röd kappa på båten över sundet.
Okej.
Okay. Polisen pressar Madsen och jag tänker att man kan typ föreställa sig. Alltså, Jag bara tänker att alla för alltså att misshandla vittnen ändå var standard. Jag vet ingenting om det var det.
Jag kommer inte ta ställning i den här frågan.
Nej, jag förstår. Och men, jag pekar absolut inte ut någon specifik person. Men man kan, alltså, det känns som att man pressade på lite hårdare förr i tiden, är det jag säger.
Säkert.
Han kommer aldrig att erkänna någonting om Dagmar. Däremot säger han plötsligt att det var han som mördade Kersti Jönsdotter. Men han tar tillbaka det erkännandet snabbt igen, typ. Jag tror inte att Madsen egentligen ställs inför rätta, men någon slags liksom process pågår, för det finns artiklar som beskriver vad som sagts och typ olika vittnen som berättat olika saker, och de artiklarna är från 1912, alltså 4 år efter mordet på Dagmar. Så det har uppenbarligen liksom pågått ett tag, och någon slags liksom process har pågått som man har kunnat följa och rapportera om i tidningen. Enligt vissa källor tvingas man till slut ge upp Madsen som potentiell gärningsman, eftersom tysken, som är någon slags stjärnvittne, han placerar då Madsen, alltså det är ju han som säger då att han har varit i Helsingborg den här kvällen. Han begår ett misstag. Han säger att han har sett, alltså när han såg Dagmar och Madsen prata med varandra på båten, så var det samtidigt som Frälsningsarméns orkester spelade, och de spelade inte kvällen för mordet.
Okej.
Okay. Så liksom åtalet eller misstankarna mot Hans Christian Madsen, de kommer läggas ner och han släpps, eller han skickas i alla fall tillbaka till fängelset i Danmark. Så det enda, båda de här fallen förblir olösta. Det enda liksom goda som kommer ut de här fruktansvärda morden, eller framförallt ur Dagmar Kofods mord, är då att man börjar se över polisens utredningsrutiner. De får som sagt otroligt mycket kritik för hur de har tagit hand om den här brottsplatsen. Alltså att man inte spärrade av, att man inte sökte igenom. Och att det uppenbarligen då krävdes att en civil person kom in med en fem krona för att man typ skulle hitta en stor blodpöl typ. Men också förstås att man la ner utredningen som ett självmord liksom, när det fanns så otroligt tydliga indikationer på att det inte var ett självmord liksom. Så att, och det är inte bara Helsingborgs polisen som verkar ha problem, utan de får hjälp från Malmö. Jag tror till och med att de får hjälp från Köpenhamn liksom. men det råder en sån enorm inkompetens, verkar det som. Man har inga kunskaper om hur man utreder ett mord. Så att landsfiskal Henrik Stjernström kommer att vara drivande i utvecklingen av polisarbetet. Och när fallet med änglamakerskan Hilda Nilsson, som ju är ett sånt klassiskt svenskt, fruktansvärt jävla fall, det börjar då rullas upp 9 år efter mordet på Dagmar Kofod, då är det Stjernström som leder utredningen, och då är situationen en helt annan. Alltså polisen är mycket mycket bättre förberedda, och fallet kunde både utredas och gärningskvinnan kunde dömas.
Shit.
Och jag har då läst ett gott gäng gamla artiklar. Jag har forskat, Anna, i älskade KBs arkiv. De artiklarna kommer bland annat från Sydsvenskan, Smålandsposten och Ängelholms tidning. Sen finns det en väldigt bra sammanfattning av fallet i Hemmets journal. Och det är ju då väldigt ofta i den här typen av fall, i just aller media, då är det ofta Andreas Jämn som har skrivit, så även i det här fallet. Han skriver jättemycket bra artiklar om gamla fall. Och sen har jag också läst på mina favoritsajter domstolenshistoria.se och Helsingborgs stadslexikon.
Dina två startsidor.
Exakt. Jag visste inte att man kunde ha två, men det kan man.
Det kan man. Det var hemskt. Tack snälla Karin.
Tack själv.
Då ska jag inleda med att säga att alla mina källor idag är på holländska.
Ja. Klassiker.
Så att det har varit mycket Google Translate, och jag vill liksom ändå bara säga det, för att det kan ju ibland skapa förvirring. Liksom,
jag vill också ge dig tips som en person som är också jag har fastnat i ganska många just holländska tidningsprenumerationer. Ja.
Stress.
Så jag rekommenderar dig verkligen att säga upp de prenumerationerna. För att annars så kan man, de är kluriga att ta sig ur.
Jag får typ rysningar av tanken att försöka knäcka den nöten. Så tack snälla. Då börjar jag helt enkelt av.
Ja.
Den 28 juli 1984 stod en äldre dam utanför och väntade utanför kyrkan i den lilla byn Chille, eller Kille, i Brabant i Nederländerna.
Mm.
Hon väntade på ett av sina barnbarn som heter Jerma, som hon hade stämt träff med, och de skulle då liksom gå på dagens, söndagens gudstjänst. Hon väntade, men Jerma dök inte upp. Mormor började ana oråd när hon liksom inte dök upp under gudstjänsten eller hörde av sig efter den, och orådet skulle växa och också tyvärr visa sig ha fog. Den 13 juli 1965 så föddes Jerma in i familjen Vandenboom. Familjen bestod av tre barn, så Jerma hade en stora syster, och några år senare så fick hon också då en lillebror. Familjen var, som jag gillar att säga,
en helt vanlig familj.
Alltså, jag har såna många lines to take.
Det var länge sedan vi brasklappade någonting.
Det är sant. Det kanske jag ska göra här då, faktiskt, för att det är holländska källor.
Ja, just det, bra.
Även mitt uttal på allting som är på flamländska.
Ja, alltså gud, braska den lappen.
Jajamän. Nej, men de var då en helt vanlig familj, och hela familjen var liksom väldigt aktiva i byns kyrka. Alltså du vet, allt från så här mor- och farföräldrar till dem och barnen och sådär. 1984 så var Jerma 19 år. Hon hade en pojkvän. Hon hade, du vet, börjat hitta sin stil. Hon hade, du vet, bytt stil lite grann. Ny stil, nytt hår, du vet, allting sånt där som jag tänker att man ändå börjar göra som... Nja, inte nödvändigtvis, utan kanske bara lite mer intresserad. Och typ, jag tänker att som ett väg, en väg, alltså, något, ett, vet, man börjar finna sig själv som vuxen, typ.
Japp.
Där tror jag att hon är. Hon hade drömmar om att läsa vidare till läkare efter skolan, men hade slarvat med betygen och fått underkänt på sina slutprov. Och därmed hade hon då bestämt sig för att gå om sitt sista år för att få, faktiskt få chansen att liksom följa sin dröm. Så hon hade tagit studenten eller motsvarande, men då skulle gå om för att sen kunna plugga vidare med det hon verkligen ville göra.
Starkt.
Starkt, ja. I slutet på juli då 1984, så, eller här runt den 28 då, precis där innan, så skulle Jermas föräldrar och lillebrorsa åka ifrån Kille till Hengelo över helgen för att hälsa på släktingar. Det här är en stad en bit bort. Men Jerma ville inte hänga med, och hon var ju i princip, eller hon var ju vuxen liksom. Så hon bestämde sig för, eller fick tillåtelse att stanna hemma, vilket var första gången hon var ensam. Jag tror att, jag vet inte om föräldrarna liksom var stränga, men de verkar ändå ha varit så här. Ja. De hängde ihop mycket som familj helt enkelt. Så det här var första gången som Jerma var ensam hemma. Och fredagen den 27 juli så var Jerma på sitt extrajobb, som verkar vara något, alltså, och det här är då, tack Google Translate, en kombinerad klädaffär och turistbyrå.
Ja, jag gillar det.
Ja,
men de
ja.
Kanske bara sålde sådana liksom, alltså,
t-shirtar.
Ja, exakt.
Med
tulpaner på.
Träskor.
Ja, exakt.
Stora schaudaostar.
Förlåt, säger man så?
Jag tror att det är det korrekta.
Schauda!
Jag tror det. Jag tror det.
Men brasklappar,
okay. Som jag tror
det. Of culture.
Jag tror att det faktiskt är så den heter.
Alltså, vet du vad? Det är kul att du tror det, men du sa det ändå med det största magstödet du någonsin har sagt någonting. Tog i från tårna.
Jag är ganska säker.
Jag är så imponerad.
Ja, tack. Jerma jobbade där och liksom stängde då. Hon var den som var ansvarig för stängningen. Och sen cyklade hon hem. Och på vägen hem så stannade hon till hos några kompisar. Och sen fortsatte hon till familjens parhus i Kille. På kvällen så hörde familjen Vandenbooms grannar hög musik från det Vandenboomska huset. Och det höll på till runt 23:30. På lördagen då så... Förlåt, det måste ju varit fredagen den 26 juli. Jag blandade ihop datumen lite. På lördagen den 27 juli så arbetade hon igen. Och efter arbetet så hälsade hon på sin mormor och morfar. Och sen åkte hon vidare hem till sin farbror som var slaktare. Och där handlade hon kött. Och när hon var där så var klockan 20:06. Hon fortsatte vidare hemåt och på vägen hem så handlade hon mjölk hos en mjölkbonde. Och det här känns så himla...
Förlåt, men när var det här, sa du?
1984.
1884, sa du?
Men det känns så... Uh-huh. Det känns så liksom österlenskt på något vis. Uh-huh. Så här, åka från gårdsbutik alltså, till gårdsbutik.
Ja, men det är liksom... 100%. Att hon typ så här, vet vad, hon hade med sig sin egna hink och typ gick in och mjölkade lite själv, typ.
Men väldigt härligt. Och ja, att hon gör det här liksom
själv. Också själv. Det. Att hon bara, ja. Nu ska jag vara ensam hemma, nu ska jag gå och köpa mig en rejäl bit kött.
Så lyxigt ju.
Ja, verkligen.
En annan äter ju
och riskakor.
Råa prinskorvar när hon är ensam hemma.
Fan vad gott.
Det har jag gjort idag till lunch. Väldigt gott. Och sen efter hon hade varit sån här mjölkbonden så tog hon ett snabbt stopp hos sin moster och sen var hon hemma igen strax efter 7. Vid 8 på kvällen så pratade hon med sin pojkvän i telefon. Senare på kvällen så hämtades hon upp av några kompisar och de gick tillsammans på 2 olika nattklubbar. Och på en av klubbarna träffade hon sin granne och de bestämde sig för att så här, när det blir dags så slår vi följe hem. Vid 2:30 på natten så bestämde sig Jerma och hennes granne om att så här, nu är det dags att sticka typ. De småpratade lite i bilen eller taxin på vägen hem och då berättade hon att hon var ensam hemma och att hon tyckte att det var liksom lite obehagligt, för det var ju första gången hon var det. Hon berättade också att hon tidigare samma vecka sett en okänd person i deras trädgård och den här grannen då var bara så här, om du känner dig det minsta orolig så är vi hemma, det är bara att komma över liksom. Han släppte sen av henne utanför familjen van der Booms hus och sen åkte han vidare hem till sig som låg liksom lite längre ner på gatan bara. Dagen efter så hade hon ju bestämt att hon skulle träffa sin mormor i kyrkan, men Jerma dök som sagt inte upp och hennes mormor och andra familjemedlemmar försökte ringa hem till henne, men det var ingen som svarade och då bestämde sig Jermas föräldrar för att ringa en granne och bad den här grannen då titta förbi huset liksom. Så här, hon svarar inte, men kan du gå och se om hon är hemma? Grannen gjorde det och berättade så här, det är ingen där, det är ingen som öppnar och det, jag kan inte se liksom att det är någon inne i huset. Så Jermas familj fortsatte att ringa genom hela dagen och på kvällen, men fortsatt så var det ingen som svarade helt enkelt. Dagen efter så började Jermas mamma ringa igen så fort hon vaknade, men det var fortsatt inget svar. Och ännu en gång då så bad hon en granne att gå över och titta till huset. Och inte heller då var det någon som liksom öppnade när det plingades på. Och grannen bestämde sig då för att klättra in genom fönstret. Grannen kunde konstatera så att det är ingen hemma och det var ingenting vid första liksom anblick som grannen tyckte verkade konstigt. Han kunde se att så här, alla sängar var bäddade och det var det liksom, det här var på morgonen, så att de var typ, slutsatsen som drogs var så här, det är ingen som har sovit här helt enkelt. Hennes föräldrar blev såklart jätteoroliga och åkte hem tidigare än planerat och när de kom hem så ringde de direkt till polisen. Familjen kunde inte se några brott, tecken på brott i huset heller, men de tyckte att så här, köksbordet hade flyttats från sin ursprungliga plats och så kunde de också se att i köksskåpen så hade liksom skålar och liksom cutlery helt enkelt flyttats omkring. Och Jermas pappa tyckte också att det var konstiga fläckar på dörrmattan vid bakdörren. Och så var det några saker som saknades hemma. Det saknades en cykelnyckel, en grytlapp och en vit vas som hade stått på bordet. Mm. Inte heller polisen som kom till platsen kunde först se några tecken på brott. Det var liksom ingen som hade tagit sig in med våld eller alltså brutit sig in och sådär. Men det kunde konstateras att det saknades kläder och några smycken från Jermas rum. Så polisen var bara så här, hon har med största sannolikhet bara lämnat huset självmant. Det här avfärdade henne, hennes familj och de var så här, det är helt otroligt av flera olika anledningar. Men bland annat som de menade då var liksom den största anledningen till att hon inte, att de inte trodde på att hon hade lämnat frivilligt var för att Jerma precis hade blivit moster och att liksom hon hade inte träffat sitt syskonbarn än och att hon skulle dit typ senare den veckan. någonting som hon liksom glatt sig väldigt mycket över. Ungefär en vecka efter att Jarma rapporterats försvunnen och är inte liksom, och man inte har hört någonting från henne eller sådär, så började polisen undersöka familjen Van de Booms hus ordentligt. Och när de väl liksom började göra det, och jag kan typ inte riktigt förstå vad det är som gör att det dröjer ändå så pass länge, och det är väl för att man då tänker att de tänker då att det var självmant försvinnande. De börjar i alla fall undersöka huset, och när de gör det så hittar de så här små blodprickar på stolarna i köket, och så hittade de intorkade spår av blod på trappans räcke. De hittade också blod på köksdörren och på Jermas säng, och de fläckarna som Jermas pappa hade reagerat på dörrmattan visade sig vara blod, och blodet visade sig efter att det testats ha samma blodgrupp som Jerma. Man försökte då också hitta matchningar på DNA, men som jag förstår det så liksom hittade man inga matchningar helt enkelt. Polisen förhörde alla i området och du vet, folk som träffat och sett henne den helgen. De genomsökte också liksom hela närområdet där familjen Van de Boom bodde, du vet, alla grönområden och skog och allting sånt som låg runt omkring huset. Det eftersöktes på massa olika sätt med människor och hundar och du vet sådär, men man hittade varken Jerma eller några spår efter henne. En pojke berättade att han hade sett en man på soptippen, den här killen jobbade då liksom, eller pojke, en ungdom berättade att han hade sett en man på soptippen, där den här tipsaren då jobbade, och han hade sett att den här mannen hade lämnat av en kropp på soptippen och sen då speedat iväg. Okay. Polisen undersökte den här soptippen, du vet, in och ut och upp och ner, men de hittade inga spår efter en kropp. Familjen var såklart helt förtvivlade, och första gången som de hade lämnat Jerma ensam hemma hade hon liksom försvunnit. Snälla. Och enligt deras uppfattning då, eller deras tro, också då blivit bragd om livet.
Åh, det är som mardröm.
Alltså det är så jävla hemskt. Och även om de liksom ganska snart liksom inser att deras dotter troligtvis inte är vid liv längre, så fortsatte de att söka efter henne på alla sätt som de kunde. De satte upp affischer överallt med hennes bild på, och trots alla det, och du vet så hade så här massa olika sökinsatser. De gjorde, du vet, allt som man tänker att man själv kan göra utan polisens hjälp typ. Mm. Men trots alla deras och även polisens fortsatta ansträngningar så hittades inga spår som kunde ta dem vidare i jakten efter Jerma. Och till slut så lades fallet ner.
Oh.
2001, alltså 17 år efter att Jerma försvunnit, så bestämde sig en cold case-grupp i Nederländerna för att titta på hennes fall igen. Vid 2001 så hade läran om DNA kommit väldigt mycket längre än 1984, och de som arbetade med Jermas försvinnande 1984 hade då förvarat bevis såsom blodet från familjens hem på ett vettigt sätt, vilket ju vi vet inte alltid är caset. Så den här gruppen då gjorde en ordentlig DNA-profil som de hjälpte, eller som de hoppades då skulle kunna hjälpa dem vidare i sökandet efter gärningspersonen. I samma veva gick polisen också ut med en bild på en man som de hittat i Jermas rum 17 år tidigare. Bilden hade aldrig tidigare visats för allmänheten, och mannen på bilden verkar liksom till synes varit okänd för Jerma, eller i alla fall folk i hennes närhet. Men de tänkte att kanske kunde allmänheten ha någon intressant information, och att han, personen på den här bilden då, kunde ha någonting med hennes försvinnande att göra. Tillsammans med den här bilden så gick polisen, eller den här cold case-gruppen, också ut med en belöning på 5000 euro till den som kunde berätta vem mannen på bilden var.
Mm.
Polisen fick in tips, och de fick in ett namn på en person, och polisen undersökte det här tipset, men precis som tidigare så ledde inte heller det till något framsteg i utredningen. Så att du vet så här, det är jättemånga som hör av sig, och de får ett som de är bara så här, men det här känns som att det skulle kunna vara någonting. Mm. Men när de liksom gräver vidare i det så är det bara så här, nej, dead end. Så ingenting händer här och sen går det 7 år till och då bestämmer sig den här cold case-gruppen för att leta med en radar i marken omkring familjen van der Booms hus där de då bodde när hon försvann för att se om de kunde hitta spår av något skelett runt om där. De hittar ingenting. 2023 grävde de upp hela trädgården kring huset där Jermas farbror hade bott, men liksom inte heller det ledde till någonting. Också 2023 så erbjöds 250 000 euro för det tips som hjälpte polisen att lösa det här väldigt konstiga och sorgliga fallet. De fick in hundratals tips, men ett år senare så togs den här summan tillbaka eftersom inget tips hade varit avgörande för utredningen. Men trots att man än idag då inte har någon aning om vad som hände så har det ju genom åren funnits flera leads och flera misstänkta. Så jag tänkte bara liksom gå igenom några av dem här. Ett av tipsen som polisen liksom jobbade ganska mycket med var en man som hade varit i den här butiken slash turistbyrån där Jerma arbetade. Han hade varit inne för att köpa en present till sin dotter och han och Jerma hade chitchattat med varandra under en liksom ganska lång tid för att bara vara en kund i en butik. Mm. Och han hade typ stått och varit så här, jag kände mig ensam och då, du vet, så här, min dotter bo, alltså, vet, hade bara så här, öppnat upp sin själ typ, för henne. Och då hade Jerma sagt typ så här, ja, men jag förstår hur du känner för jag ska vara ensam i helgen. Och då fanns det då liksom tips och teorier som var så här, han fick reda på att hon
var ensam.
Sen har han följt efter henne hem och du vet så. Det fanns flera vittnen då som hade liksom hört och sett det här samtalet äga rum, men det var inget vittne som liksom, det var ingenting som ledde till att de hittade den här mannen. Och jag tycker att det känns som en ganska långsökt teori. Ett annat tips som polisen fick var från en person som hade hört en liten flicka som frågat en man som kanske var hennes pappa, vad Jerma var. Och när den här mannen fick frågan då framför andra personer så blev han märkbart stressad och hade svårt att finna sig och så åt den här flickan att vara tyst. Men hon hade då fortsatt så bara, men var är Jerma någonstans? Och till slut så hade mannen bara svarat, hon är död. Samma sak med den här mannen. Trots att det fanns flera vittnesmål som hade hört och sett det här samtalet så kunde polisen aldrig hitta den här mannen igen. Trots att de liksom försökte plenty. Mm. Det var såklart också flera personer i Jermas närhet som misstänktes. Hennes pojkvän såklart. Men han kunde snabbt avskrivas eftersom han hade liksom ett helt jättesäkert alibi. Det gick också rykten om att hennes farbror hade någonting med hennes försvinnande att göra, för det fanns rykten, tror jag främst, att han hade ett problematiskt sexuellt intresse för yngre tjejer.
För du sa innan att de grävde upp hans trädgård, eller hur?
Ja, och jag gissar att det är därför de gjorde det. Ja. Men det är liksom så långt efter ju, men att så här, det fanns de som var så här. Jag tror inte att han var dömd för någonting. Nej. Jag tror liksom inte sådär. Utan det var väl bara liksom snacket på stan som jag liksom tolkar det jag har läst. Att han då alltså, ja, var liksom inappropriate med sitt. Även han då avskrevs, och jag vet inte om han liksom slutligen avskrevs då efter 2023 när de inte hittade någonting på hans mark. Liksom. Mm. En annan person som figurerade på polisens topplista av misstänkta var den granne då som lämnade av Jerma den kvällen hon sågs sist vid liv. Han hade inget alibi efter att han lämnat av Jerma, och han visste ju liksom väldigt tydligt att hon var ensam hemma. Men trots det här då, eller liksom, det fanns inga fysiska bevis som kunde knyta honom till platsen eller du vet, någonting som de egentligen kunde gå vidare på. Men han verkar ändå ha varit den som polisen liksom var mest intresserad av, men har då liksom inte kunnat knyta honom till platsen. Så det är också egentligen bara teorier helt enkelt. Jermas familj har då fortfarande 40 år senare inte givit upp hoppet. De hoppas på att framgångar inom utredningsteknik eller att de ska få in något tips som faktiskt kan ta dem vidare. De tänker, precis som jag tänkte när jag läste om det här fallet, att det är liksom omöjligt, att det omöjligt kan vara så att en person bara försvinner på det här sättet. Det måste finnas någonting som kan ta dem vidare. Och Jermas bror sa i en intervju för 7 år sedan att de behöver få veta för att få ro och kunna gå vidare. Och att hoppet är det sista som överger människan.
Alltså, det är något, det är så himla, det är ju verkligen så liksom sjukt och typ drabbande och frustrerande och så jävla sorgligt. När någon, det är som att någon går in på ett ställe och sen så bara, det är som att de har gått in i en portal i en annan värld, förstår du vad jag menar?
Alltså verkligen.
Man bara puff borta. Men var det så att det fanns DNA prov eller DNA?
Alltså det är så här, någon slags och det DNA. Kanske är då min brist på då översättningsteknik. Det fanns ju blod och då första skedet så testades det och kunde konstateras att det var samma blodgrupp som Jermas. Så antingen är det bara att de har hittat hennes blod och liksom fått fram en fullständig DNA-profil kring det. Eller så finns det blandat. Men jag gissar, eller det här är då alltså verkligen en halvkvalificerad gissning. Mm. Att det är hennes DNA som har funnits där. Men jag vet inte helt enkelt.
Också något med de här jävla grejerna som är bort. Den jävla vas.
Nej, exakt. Och jag tänker att det typ så här har varit ett slagsmål. Ja. Typ den här vasen,
så den
har typ
gått sönder. Sen har städat liksom.
Exakt.
Uff.
Men det verkar liksom inte vara... Alltså, och jag vet inte om de hade sån här blå lampa som de har i CSI. Just om det var liksom att det var så mycket mer blod. Eller om det bara var så de här blodskvätten. För det var ju som sagt i hennes säng, i trappan, på mattan. Det var ju lite överallt liksom. Så det är ju så här, men att det liksom är städat i huset. Ja.
Fan vad läskigt alltså.
Ja. Skit hemskt.
Skit jävla hemskt.
Jag läste en artikel på BND Estem, skriven av Sebastian Koikel. En artikel på Schauda, han gillar sin Schauda. En artikel på NL Times med rubriken Police search for body in 1984 missing person case yields no results. Lite olika Wikipedia-sidor såklart. Och sen så har jag läst på en journalist som heter Peter De Vries hemsida. Och han har då följt liksom Jermas försvinnande i alla år. Så att det finns en massa olika underflika där helt enkelt. Och sen så har jag läst en tråd på Reddit som heter Jerma Vandenboom, missing for 33 years. Och en som heter Jerma Vandenboom, missing 19-year-old Dutch girl since July 1994. Så hemskt och obehagligt.
Tack snälla du för att du berättade. Mm,
tack själv. Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi verkligen. Och kom ihåg, det finns 10 goda extra fall. Spännande, märkliga, ibland roliga. Mord mot mordfall på patreon.com/mordmotmord. Men om man köper livepodsbiljett innan den första, under april månad, så säger man.
Mm.
Så får man dem gratis.
Så bra.
Otroligt. Gör det. Då får man en kod. Älskar en god kod.
Exakt. Love it.
Okej.
Vi hörs snart.
Det gör vi. Hej då.
Hej.
En del av